Vi möts till gudstjänst igen då, under en tid på året då Sverige visar sig från sin bästa sida. Utan tvekan. Vi möts också här på en plats som tillhör de mest storslagna man kan vara på en dag som denna faktiskt. Och jag är säker på att många av oss under de senaste veckorna varit med om ögonblick då vi förundras över naturens skönhet. Hur vidunderligt vackert allting är. Personligen har jag lätt för att falla i trans av naturen och naturupplevelser. Det kan ju du intyga här, Bertil. Jag har varit ute flera morgnar i maj, juni och lyssnat på fåglarna. Rosenfinkarna, svarthättorna, näktergalarna som sjunger så att man nästan blir lomhörd. Jag lovar, de spelar så högt, så hårt, så nära. Och de spelar, de märker ju inte att jag är där eller vi är där. Det är bara ett sånt vidunderligt pådrag. Och jag går och tackar Gud. Tänk! Vilken storslagen natur. I augusti förra året så satt jag en kväll på en slänt och tittade ut över en älv i norra Norge. Bengt Johansson, som vi pratade om tidigare, han var med och två andra goda vänner. De stod ute och fiskade i stenskravlet. De hade fullt upp med fisket. Men jag kunde inte slita mig från skådespelet på himlavalvet. Himlen skiftade ständigt och speglade sig i vattnet. Djupblått, turkos, gult, mörkrött, lila. Det höll på timme efter timme. Jag kom aldrig ner och fiskade den där kvällen. Jag bara satt och gapade. Det var någonting på utöver det vanliga. Och kanske brås jag på min mor. Hon var också sån. Hon kunde ringa sent på kvällarna ibland. Hemma i Örebro. Och bara vilja berätta. Nu skulle du se ljuset över ängen. Du skulle vara här nu. Och så beskriver hon det. Så har hon varit hela livet. Man reagerar olika. Ja, vad bussigt. Jättebra. Somliga förundras över andra saker. Och det är helt okej. Det finns inte normer när det gäller detta. Men jag blir väldigt berörd av skönheten i naturen. Bibeln talar mycket om skönheten i skapelsen och beskriver den som ett anrop, som ett tilltal. Den menar att himlen förkunnar Guds härlighet, att dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Att deras ljud och röster når ut till världens ände, psalm 19. Ja, det är som om det ständigt pågår en lovsång i skapelsen. Att, citat, himlarna förkunnar hans rättfärdighet i psalm 97. Men den säger också andra saker. Att det mitt i denna svindlande skönhet och lovsång finns en törst, en intensiv längtan efter ännu mera liv. I Romarbrevet 8, en av Bibelns absolut mest sällsamma kapitel, så står det att skapelsen väntar på en ännu större frihet och skönhet. den väntar otåligt, står det i vers 19. Och det betyder egentligen att, om vi tittar på grundtexten, hela skapelsen sträcker sig framåt. Den sträcker på halsen, den står på tå och väntar på befrielsen. Läget liknas också vid det sista stadiet i en graviditet. För hela skapelsen ropar som i födslovåndor. Ett nytt liv väntar. Vi har inte sett någonting än. Det finns mer som kommer. Och i den här förväntan så står inte skapelsen ensam. Också vi människor står tillsammans med hela skapelsen. Vi ropar tillsammans med skapelsen som ropar på frihet. Vi och skapelsen ropar eftersom hela tillvaron, som det står, lagts under tomhetens välde. Vi har blivit slavar under förgängelsen. Ingenting är bestående, allt är övergående. Också skönheten i skapelsen och allt det sköna som vi människor skapar är förgängligt. I psalmen En vänlig grönskas rika dräkt så sjunger vi ju: men du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarstunder, men snabbt växlar det. Allt kött är hö och blomstren dö och tiden allt fördriver. Den här kopplingen, den är omedelbar. Det är en växling. Skönheten, förgängligheten, det ingår i samma helhet. Den här sången och det bibliska perspektivet handlar inte bara om någon slags allmän melankoli. Någon slags lätt buddhistisk insikt om att allting är föränderligt. Nej, Bibeln berättar att hela skapelseordningen är rubbad. Det är obalanser i systemen. Genom världens artärer, genom våra artärer, så strömmar substanser, krafter som också bryter ned, som fördärvar det sköna. Det finns smärta, lidande i både smått och stort, i våra liv och i världen. Och det finns verkligen ögonblick när man kan överväldigas av det bottenlösa lidandet i tillvaron och att det aldrig verkar ta slut. Så bär vi också med oss de här vackra vårmånaderna, de här bilderna från olika konflikthärdar i världen. Människor på flykt, människor som ropar, gråter, skriker. Byggnader som är raserade och människoliv som är raserade. Också människor vi känner och älskar drabbas av olyckor och sjukdom. Ofta allt för tidigt. Det verkar aldrig ta slut. Häromdagen stod jag och hade ett seminarium på Torpkonferensen utanför Örebro. Så ser jag, där sitter pappan och brodern till den pojke som förolyckades, 30-åring som förolyckades i Nepal för någon månad sedan. En av mina studenter. En fantastisk kille som betyder så mycket för så många människor. En helt enastående kille. Nu sitter pappan där och brorsan på seminariet. Att de orkar vara där. Jag går bara fram till dem. Raka vägen. Vi står och håller om varandra. Vi bara står och håller om varandra. Det är fullständigt ohyggligt. De har en 1-åring. Efter mycket kamp så har hon fått ett ettårigt barn. Då går han bort. Eller som häromdagen, jag får ett sms från mina närmaste bekanta. Ett barnbarn som ligger på Astrid Lindgrens sjukhus. Jättesjuk. Väldigt svårt sjuk. Ropen ur skapelsen är också skrik av smärta. Varför? Skönheten finns där, men också längtan efter svar. Längtan efter lindring. Skriften länkar det här lidandet i såväl smått som stort till oss människor. För vi människor är de varelser som vägrar att leva i den här väven av beroenden som egentligen hela tillvarons förutsättning. Vi är de varelser som inte lever i den här väven av beroenden. Den här väven av ömsesidighet, mottagande och givande som är skapelsens självklara ordning. Vi har sedan urtiden velat riva oss ur väven, vara våra egna mästare, väva våra egna vävar. Det här är vad Bibeln talar om som synden. Och det är inte bara en serie privata projekt och felsteg förstås, va? Utan en kraft som river sönder skapelsens väv och gör att det finns bristningar i den här väven överallt. Skapelsen är utan skuld. Det är inte naturens fel, det är vi. Skapelsen väntar faktiskt på den frihet som ska bli deras när Guds barn förhärligas. När vi får vår frihet, då kommer hela skapelsen att också få frihet. Det ska jag tala om imorgon. Marken, haven, djuren, växterna, allt längtar efter den tiden då vi ska uppenbaras som de avbilder vi verkligen är, Guds avbilder. Gud har satt igång en räddningsplan. Han har gått in i tomheten och förgängelsen. I den här smärtan. Det talade vi om tidigare. Så lever trons blick alltid med två bilder bredvid varandra. Skapelsens skönhet och frälsningens ännu större under samtidigt. Inga texter i Bibeln, tror jag, ställer de sakerna in vid varandra med starkare kraft än Uppenbarelseboken kapitel 4 och 5. I två scener får Johannes en syn där han får blicka in bakom kulisserna i historiens drama. I kapitel 4 får Johannes se en dörr stå öppen. Jag tycker det är fascinerande. Han får se, det står en dörr öppen. Det är dörren till himlen. Han får se in bakom kulisserna i historiens drama. Han hör en röst. Kom hit så ska jag visa dig. Och det första Johannes ser, det är en tron. Och Gud sitter på denna tron, omgiven av varelser och änglar som tillber och hyllar honom. Det pågår en gudstjänst, en motsvarighet till den jordiska gudstjänsten som Johannes och de tidiga kristna firade. Och den gudstjänst vi firar här idag, ikväll, just nu. Och det är så storslaget. Fyra varelser framför tronen. Som utan att vila dag och natt säger: helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren. Han som var, han som är och som kommer. Och när varelserna hyllar härskaren så ska falla de 24 äldste som det står framför tronen ned och lägger sina kransar inför Herren och säger: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Alltså, den här tacksägelsen och lovsången, den pågår dag och natt oavbrutet. Man lovar den evige guden därför att de vet att Gud är upphovet till allt. Även de själva finns till just på grund av Guds stora nåd. De är helt och hållet beroende av skaparen som vi är. Gud har skapat världen ur intet. Också du och jag. Allt i tillvaron är varje liten sekund helt och hållet beroende av att Gud just nu uppehåller det. Att vi kan sitta här och andas, tänka och känna, fundera. Det beror på att Gud just nu håller våra liv i sin hand. Fyller det med sin kraft och nåd. Varje andetag är en gåva. Och det här är föremål för evig tacksägelse. Vi har skäl att vara tacksamma därför att den här svindlande vackra världen inte är en självklarhet utan helt och hållet en gåva av nåd från Gud. Och ur den insikten flödar tacksamheten. Vi finns till därför att han ständigt vill våra liv, därför att han ständigt fyller oss med sin kraft, han uppehåller tillvaron. Men det är skapelsen vi talar om. Ännu är allt inte sagt. Kapitel 5. Johannes är överväldigad av det han ser. Men en fråga dröjer sig kvar. Egentligen är det den här. Vem styr den fortsatta utvecklingen? Finns det garantier för att det verkligen kommer att sluta med Guds seger och en förvandlad skapelse? Svaret ges i kapitel 5. I nästa scen. Som också inledningen på de visioner som kommer i resten av boken. Johannes uppenbarelse. Johannes ser i högra handen på den som sitter på tronen en bokrulle med en skrift på framsidan och baksidan. Och den förseglad med 7 sigill. Och bokrullen, den symboliserar historien ända fram till slutet. Alltså framtiden. Det är vad bokrullen symboliserar. Det är framtiden för världshistorien, framtiden för dig och mig. Men vem har makt att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Det är den stora frågan i kapitel 5. Den som kan bryta sigillet har också framtiden i sina händer och kan leda det mot ett särskilt mål. Och det uppstår en tystnad i himlen. En fruktan inför att det inte finns någon som kan öppna den här rullen. För i så fall så är liksom historien och framtiden utlämnad åt slumpen. Vem har framtiden i sin hand? Spänningen stiger. Johannes, han kan inte hålla sig. Han bara gråter. Det säger att han gråter häftigt. Finns det ingen som har framtiden i sina händer? Och så ser han, så hör han en röst som säger: Gråt inte. Se, han har segrat. Lejonet av Juda. Skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Och när han vänder sig om så får han se ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat i kapitel 6. Lammet tar boken från honom som sitter på tronen och börjar bryta sigillen. Och sången går igång. Varelserna och de 24 äldste framför tronen, de sjunger en ny sång. Du är värdig att bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Och så kommer änglarna in i den här kören. Myriader, smyriader, tusen och åter tusen änglar sjunger med hög röst, står det. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, att få rikedom, vishet, styrka, ära och härlighet och lovsång. Och så sjunger allt skapat i himlen och på jorden och under jorden. Lammets lov. Det här är fantastiskt. Det är centrum i det kristna hoppet. Framtiden ligger i det slaktade lammets hand. Allhärskaren som är värdig att ta emot hela skapelsens lov. Som jag talade om tidigare, som har ändå överlämnat sig till skammens och vanmaktens kors. De händer som kastat stjärnorna ut i himlarymdarna har genomborrats av korsets spikar. Han har gått in i mörkret för att skapa nytt ljus. Genom sin död och uppståndelse har han segrat över ondskan. Han har skapat försoning. Och det betyder att det nya livet blir en verklighet. Kan bli en verklighet mitt i vår vardag. Att liksom evigheten redan slår och bultar i våra liv. Det finns här. Guds liv har brutit in i oss. Var och en. Relationerna är upprättade. Det finns ett flöde av liv in i våra liv. Och samtidigt innebär det någonting mer, va? Det innebär att hela skapelsen en dag kommer att upprättas. För lammet är framtidens herre. Den som bringat möjligheter för en upprättad skapelse. I psalm 139, den här kända psalmen, där vi får reda på att vi kan inte fly någonstans i universum där Gud inte är. Efter korset så tror vi att det står ett bord dukat i höjden och djupet, ytterst i havet eller i det yttersta mörkret. Så vi firar Herrens måltid idag. Och var du än är någonstans så bjuder han till bord. Vem du än är så bjuder han dig till bord. Det är det bröd som mättar och ger liv. De här mycket konkreta symbolerna, det är livsmedel. Det är symbolen för det Gud gjort. Det är konkreta livsmedel som blir till hjälp för oss, till liv för oss. Hit kan vi komma, vi kan lägga av de bördor som vi släpar på. Han har burit dem. Hit kan vi komma med bekännelsen. Alla de här orden och tankarna och handlingarna som vi skäms för. Vi kan lägga dem inför korset. Hit får vi komma med alla våra bästa ambitioner och våra mest imponerande krafter och insikter om att ja, men det räcker inte till. Hur mycket vi än tar i. Hit får vi komma med våra misslyckanden och våra missmod. Tillsammans med hela skapelsen så får vi ropa på befrielse och frihet. Och när vi inte vet hur vi bör be så lovar anden att hjälpa oss i vår svaghet. Och det ska jag tala om imorgon för.